Vi talade förra gången om församlingens himmelsfärd enligt det fjärde kapitlet. Och när vi nu kommer in i femte kapitlet så talas det om Herrens dag. Och det slutar med att uppmana Guds folk till fortsatt helgelse. Vi ser hur det här alltid går ihop. Herrens tillkommelse och Guds folks helgelse. Vetskapen om att han snart ska komma igen föranleder inte människan eller den kristne att bli världsfrånvänd, att bli fanatisk, att sitta ner och lugnt bara invänta stunden, utan det motiverar henne till ett liv i helgelse. Åtminstone bör det vara så, om det ska vara sunt och riktigt. Herrens dag är ett vanligt begrepp, speciellt i Gamla testamentet. Och det är inte alltid frågan om en 24 timmars dag, utan det är ofta ett vidsträckt begrepp som innefattar en tid då Gud på ett aktivt sätt ingriper i historien igen. Det är Herrens dag. Det är den tid då Herren griper in igen. Och det ska komma en sådan tid. När vi läser om Herrens dag i Gamla testamentet så är det ofta med anledning av Guds domaraktivitet. Och det är en allvarlig och mörk tid som ska gry för mänskligheten. Det står i Jesaja, det 13 kapitlet och 6 vers. Jämra er, ty nära är Herrens dag, så som våld från den alls våldlige kommer den. Man förskräckes, man gripes av ångest och kval, ja, man våndas som en barnaföderska. Häpen stirrar den ene på den andra, röda så som eldslågor är deras ansikten. Se, Herrens dag kommer, gruvlig med förgrymmelse och med vredesglöd, för att göra jorden till en ödemark och utrota syndarna som bor därpå. Det är ganska hårda ord. En dag när Gud ska låta sin rättvisa och rättfärdiga dom gå över världen och tiden. Då rättvisan äntligen ska komma. Då den upp mot Gud upproriska människan måste ställas till rätta för sitt liv. Det ska komma en sån dag. Det ska komma en räkenskapsdag. Det ska komma en domens dag. Joel 2 talar i liknande ord. I det andra kapitlet till exempel. Stöten i basun på Sion. Ty Herrens dag kommer. Landets innebyggare darra. Herrens dag är nära. En dag av mörker och tjocka. En dag av moln och töcken. Lik en gryning som breder ut sig över bergen. Ett stort och mäktigt folk kommer. Så talas det om invasionen över Israel. Men också i samma kapitel. Och jag ska låta tecken synas på himmelen och på jorden. Blod, eld och rökstoder. Solen ska vändas i mörker och månen i blod. För en Herrens dag kommer. Den stora och fruktansvärda. Det är en tid då dom ska övergå jorden. Och vi skulle kunna mångfalda beskrivningarna utav denna tid. Jag tror att det är den tid som sammanfaller med uppenbarelsebokens beskrivning av denna sista tid, denna tidsålders avslutning, som ibland beskrivs som den stora vedermödan. Då Guds vrede ska bli uppenbar, Guds vrede över synd. Då synd verkligen ska framställas och framstå så som ett uppror emot en helig Gud. Det blir en svår tid. När vi verkligen får svar på den bön som vi idag beder och som vi i vår tid beder. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så också på jorden. Men vi betänker kanske inte de allvarliga konsekvenserna. Om Guds vilja skulle upprättas på jorden idag, så innebär det faktiskt att det som är emot Gud idag måste förintas och skjutas åt sidan för att hans vilja ska kunna upprättas. Men det är inte bara en tid av dom. Det är en tid då han ska komma tillbaka. Ja, Zakaria beskriver det så som den dag. Zakaria 14. En dag ska komma, en Herrens dag. Då man i dig, Jerusalem, ska utskifta byte. Jag ska församla folken till strid mot Jerusalem. Men det ska också vara en dag då Herren ska draga ut och strida mot det folk så som han stridde förr på drabbningens dag. Och jag och han ska den dagen stå med sina fötter på Oljeberget. Och så läser de märkliga händelser som ska äga rum när han återkommer till jorden. Och det står i den 9:e versen att Herren ska då vara konung över hela jorden. Ja, på den tiden ska Herren vara en och hans namn ett. Och hans härlighet sprida ut sig över hela jorden. Den föregås av en tid av vedermöda och svårigheter. Den kulminerar i Herrens ankomst till jorden. Då han med sin muns anda ska slå ner orättfärdigheten. För att senare upprätta det fridsrike och det rike som ska kännetecknas av hans regering i frid, fred och rättfärdighet. Allt detta beskrivs i Bibeln såsom Herrens dag. Den svåra tiden som kulminerar med hans ankomst. Och Israels folks frälsning och upprättelse och fridsrikets instituerande och regerande under de 1000 åren fram till den yttersta domens tid. Hela detta tidsperspektiv beskrivs i Bibeln såsom Herrens dag, Herrens tid, då han på ett konkret sätt ska träda in i historien igen. Vilken tid det ska bli. Men innan dess är det min övertygelse att församlingen ska göra himmelsfärd. För församlingen har ingenting på jorden att göra den tiden. När vi läser i detta 5:e kapitel så finner vi att det ska vara en tid som inte församlingen har någonting att göra i. Ty han har inte bestämt oss till att drabbas av vrede. Utan till att vinna frälsning genom Jesus Kristus. Det ska vara en tid av glädje för Guds folk. Efter genomgångna svårigheter så Sefanja uppmanar i sitt 3:e kapitel dottern Sion att jubla och höja glädjerop. Och vara glad och fröjda dig av ditt hjärta Jerusalem. Ty Herren din Gud bor nu i dig. Han ska frälsa sitt folk. Men det är Israel det, och jag skiljer på Israel och församlingen faktiskt. Gud har en bestämd plan med församlingen. Han har också en bestämd plan med sitt folk i Israel. Vi lever nu i församlingens tidsålder. Församlingens tidsålder, allt ifrån pingstdagen till dess himmelsfärd. Sedan återupptar Gud sitt program med Israel. Och vredens tid är den tid då Gud tar sig an att döma sitt folk och döma nationerna igen. Och gå till rätta med orättvisorna på jorden på ett mycket konkret sätt. Det är den tid som uppenbarelseboken beskriver. Men det är min övertygelse att församlingen ingenting har i den tiden att göra. Det är den 70:e årsveckan av Daniels årsveckor. Och de 69 första årsveckorna, så vitt jag förstår, gällde inte församlingen. Så inte heller den 70:e. Men nu ska vi inte gå in på eskatologiska spörsmål allt för mycket och fördjupa oss i det. Paulus säger till Thessalonikerna: fråga inte hur länge det dröjer till Herrens dag begynner. Det behöver ni inte fråga, för Herrens dag ska inte drabba er. Ni behöver inte veta när, och det ankommer ingen människa att veta när den dagen kommer. Det är onödigt, helt enkelt. Den ska komma som en tjuv, säger han. Som en tjuv om natten, för dem som inte alls är beredda, vill säga. En tjuv passar ju inte på att komma om man skulle veta att husägaren satt och riktigt väntade på honom. Han aviserar inte sin ankomst. Han skickar inte ett brev till husägaren och säger: jag kommer imorgon natt 10:30, så det är bäst du passar ditt hus. Men då kommer jag. Nej, han kommer helt oförväntades. Helt överraskande. Utan förvarning. Plötsligt. Oförberett. Och mänskligheten beskrivs då i vers 3 i det 5:e kapitlet. Att inta och inneha en väldigt självsäker attityd. I det man säger: allt står väl till. Och ingen fara är på färde. Det är lika som att man bygger och bor. Man äter och dricker och köper och säljer och planterar. Och ingår äktenskap. Bildar familj. Och man är upptagen med allt detta som i och för sig inte är någonting fel. Men om man endast har förutsatt sig att vara inbegripen i det som hör jorden till. Så är man inte beredd om han skulle komma. Man lever ett bekymmerslöst liv. Man lever som om man inte väntade sig någon dom. Man lever utan ett moraliskt ansvar i relation till en helig Gud. Därför ska den dagen komma över er så som födslovåndorna över en havande kvinna. Och just det här uttrycket födslovåndan menar ordförklaringarna i vår bibel att det är en hänsyftning på de judiska skriftlärdas lära om att Messias tillkommelse skulle föregås av en tid med svåra omvälvningar och lidanden, vilka de betecknade med uttrycket de messianska födslovåndorna. Det är intressant det. Till och med judarna hade förstått skrifterna så att hans ankomst ska föregås av svåra tider. Det ska vara en dag som ingen kan undkomma. Det står i Uppenbarelseboken 1:7 om hans andra inträde i historien. Se, han kommer med skyarna, och allas ögon skola se honom, ja, och deras som har stungit honom, och alla släkter på jorden skola jämra sig vid hans åsyn, gripas av ångest. Varför? Han kommer och vi är inte beredda på hans ankomst. En dag av förtvivlan och vero. Ångest, ångest, vånda kommer över dem. De ska inte kunna undkomma, lika lite som den havande kvinnan, sina födslovåndor. Till och med Jesus beskriver den här tiden för oss och säger i Markus 13: när ni får höra krigslarm och rykten om krig, så förlora inte besinningen. Sånt måste komma, men därmed är ännu inte tiden inne. Folk ska resa sig upp mot folk, rike mot rike. Det ska bli jordbävningar på den ena orten efter den andra, och hungersnöd ska uppstå. Men detta är endast begynnelsen till födslovåndorna. Födslovåndorna. Och jag upplever det nog så att det är som om hela vår värld faktiskt har anledning att känna lite födslovåndor. Och inte så lite heller. Vi upplever tidstecken som talar om att någonting mycket obehagligt kan hända när som helst. Av rent naturliga skäl, så som vi handskas med vår jord, och så som vi intar mellanfolkliga attityder och skramlar med vapnen och hotar och krigar och mördar och slåss. Visst är det obehagligt. Visst är det födslovåndor. Hur ska det sluta? Han ska återinträda i världen, och mänskligheten som alls inte gjort sig beredd på hans återinträde ska då gripas av ångest och förstå att man vandrat i sin egen egoism, våldfört sig på jorden, inte alls fullbordat det syfte som Gud haft med mänskligheten, att vi skulle förhärliga hans namn och böja sig ner och tillbedja honom, skaparen överallt. Man har gjort uppror emot hans helighet, man har velat gå sin egen väg, och så har man fått löpa linan ut och hamnat i denna katastrofala situation. Men, står det i vers 4, vad gäller er, kära bröder, så lever ni ju inte i mörkret så att den dagen kan komma över er som en tjuv. Vi vet att dagen ska komma. Vi behöver inte vara oförberedda. Ni är ju ljusets barn, dagens barn. Ni hör inte natten till. Alltså, låt oss därför inte sova så som de andra gör. Att sova är här ett uttryck för människans likgiltighet och bekymmerslöshet. Det är ett uttryck för människans sätt att leva så som det aldrig skulle komma någon räkenskapsdag. Så som hon inte alls behöver ta något ansvar för sitt liv. Jag gör väl som jag vill. Vem kan säga för mig vad som är rätt och fel? Så går hon sin väg. Men låt oss inte sova. Låt oss inte förfalla till moralisk likgiltighet och moralisk och andlig sömnaktighet. Låt oss vaka. Låt oss vara moraliskt och andligt ansvariga i den här tiden, eftersom vi tillhör ljusets barn, eftersom vi inte tillhör mörkret, eftersom vi tillhör dagen. Låt oss vara nyktra, inte druckna, inte fyllda med andligt och omoraliskt oansvar som en drucken människa som inte kan reda sig själv. Så beskrivs mänskligheten som har åsidosatt en personlig Gud och inte räknar med honom och inte lever ett liv som är i ansvarsställningen för honom. Men vi ska leva så som vi hade ansvar, inte bara för den här tiden, den här jorden, den här mänskligheten, utan också för den tillkommande. Och där kommer det in många intressanta frågor som vi har att göra med i vår tid, inte minst när det gäller ekologin, vår energibesparande åtgärd och allt sånt här. Vi lever idag i ett samhälle som inte alls bryr sig om kommande generationer, framtiden, våra barns möjligheter och villkor att få det någorlunda hyfsat. Vi bryr oss inte om. Det är att vara drucken. Det är inte att vara nykter. Att vara nykter betyder att vara lugn och sansad, stadig, sund, besinningsfull, att förstå att ta det ansvar som en människa har inför den skapare och den skapelse som hon är satt att förvalta. Och när han nu har sagt det här om vaksamhet och nykterhet, så kommer han att tänka på soldaten och hans vapenrustning. Så han säger i vers 8: vi som hör dagen till, vi må vara nyktra, iklädda trons och kärlekens pansar eller bröstsköld. Det skulle kunna jämföras med dagens skottsäkra västar, du vet. Där man alltså sätter på sig någon slags väst i egenskap av livvakt eller så. Och skulle en kula träffa, så gör det inte personen skada. Det är för att västen är skottsäker. Det är likadant med tron och kärleken. Den gör oss oskadliga för de frestelser som ligger i tiden. Den gör oss oskadliga för den sömnaktighet som ligger i tiden. Om vi är motiverade av tron till kärlekens gärningar, så håller vi oss vakna. Om vi släpper tron, om vi slappar i kärleken, så somnar vi snart in och vi befinner oss inte i ett vaket och nyktert tillstånd. Men om vi är aktiva att tjäna Herren och aktiva att göra det som är gott och riktigt och rätt, då håller vi oss vakna. Då sover vi inte. Då går det inte att sova. Och samtidigt frälsningens hopp så som hjälp. Att hela tiden vara fylld med det hopp som ligger i framtiden. Det motiverar oss att tjäna honom nu. Vi har inte tid att sova. Vi har ett underbart hopp. Vi har ett underbart mål som vi håller på att arbeta för. Och så förklarar han det här hoppets grund i vers 9. Med den förklarande konjunktionen ty. Vi har ett hopp. Hur kan vi ha det? Jo, Gud har inte bestämt oss att drabbas av vreden, vedermödan, det som ska tillhöra svårigheterna för Herrens dags tillkommelse. Utan han har bestämt oss till att vinna frälsning. Vi är redan frälsta, men han har faktiskt beslutat om oss att rädda oss ur den kommande vreden och rädda oss in i den eviga frälsningen. Slutfrälsningen har han redan beslutat för oss. Den är beslutad. Vi kommer snart att läsa senare i en vers här. Gud är trofast. Han ska också fullborda sitt verk. Sitt verk. Lägg märke till det. Guds syfte med församlingen är att den inte ska drabbas av vrede. Den ska vinna frälsning. Evig frälsning. Slutlig frälsning. Och grunden för det står i vers 10. Eftersom Kristus har dött för oss. Han har ju redan burit konsekvenserna för all synd. Hur skulle Gud då låta vrede kunna drabba församlingen? Det som har kommit in under Jesu blod har undsluppit vreden, och det finns ingen fördömelse för dem som är i Jesus Kristus. Är det sant? Är det verkligen sant? Han har dött för oss på det att vi må leva tillika med honom, vare sig vi ännu är vakna, det vill säga lever, eller är avsomnade, döda, som en del i Thessalonika hade gjort. De hade avsomnat. Men vi ska leva tillsammans med honom. Eftersom han har burit konsekvenserna för vår synd, finns det ingen fördömelse för oss. Det finns ingen anklagelsegrund i tid och evighet för Guds barn. Hur skulle han kunna låta oss drabbas av vrede? Det går inte. Vreden har utgjutits över mannen på det mittersta korset. En gång för alla blev han en förbannelse för vår skull när han upphängdes på förbannelsens trä. Trösta därför varandra. Tycker du det skulle vara en tröst om här hade stått: visserligen ska ni genomgå den svåra vedermödans tid, men sen ska han komma. Nej, trösta varandra. Eftersom vi ska leva tillsammans med honom, vare sig vi har avsomnat eller ännu lever, han ska komma för att hämta oss. Trösta därför varandra och uppbygg varandra, som ni redan gör. Fortsätt med det. Det ligger tröst i de här orden. Och så går vi in i avslutningen av det här kapitlet. Det är den 12:e versen till och med den 27:e, 28:e. Där han kommer tillbaka till helgelsen. Här kommer en rad förmaningar. 16 har jag räknat det till. Och det är förmaningar som är uttryckta med väldigt korta ordalag. Paulus har en förmåga här att säga saker, väldigt viktiga saker, med bara ett par, tre ord ibland. Och det ligger så oerhört mycket i detta att det skulle räcka till en hel predikan, varenda liten vers. Det ska jag inte alls försöka mig på. Men han har någonting att säga angående församlingens äldste. Han har någonting att säga angående en viss kategori av svårhanterliga människor. Han har någonting att säga med vårt ansvar i relation till Gud. Han har till sist någonting att säga med vårt ansvar i relation till den helige ande. Först, vi ber er, vi vädjar till er. Den där ömsinta vädjan igen, inte den där befallningen hårt, militäriskt. Utan Paulus kommer lite smygande försiktigt. Vi ber er, kära bröder. Förstå att rätt uppskatta de män som arbetar bland er och som är era föreståndare i Herren. Och förmana er. Jag upplever inget behov av att liksom förkunna för den här församlingen att uppskatta det som tjänar som herde och lärare. Jag upplever tvärtom att jag kan glädjas med att uppleva en uppskattning som möjligen tillkommer en församlingslärare och herde. Men jag vill ändå trycka på den här versen. Eftersom det är en biblisk princip så gäller tydligen det att församlingen ska uppskatta det som arbetar ibland. Det som kanske inte har tid att utföra ett dagligt förvärv på en arbetsplats därför att de måste ägna sig åt ordets undervisning och förberedelse och bön. Och det är intressant tycker jag att de kallas för arbetare. Arbetare. Att vara pastor det är att vara arbetare. Tycker jag är väldigt skönt. Det är samma ord som används för manuellt arbete nämligen. Och vad jag tycker det är skönt. Jag är en arbetare. Försök inte att sätta mig på någon högre piedestal är du snäll. Jag är en arbetare. Jag ska börja presentera mig som det. Vad gör du? Jag är arbetare, vanlig arbetare. Jaså, vad jobbar du? I Salomkyrkan. Jag håller på att måla. Nej, jag håller på att undervisa Guds ord. Är det något jobb? Ja, det är jobb det. Det tog mig 2 dagar att förbereda den här predikan. Det är arbete, det är svett, det är tårar, det är mycket. Vånda och kamp. Och det är inte fel att visa uppskattning för dem som går in under den kampen. Och jag är tacksam att ni gör det. Och tacksam för det stöd jag känner i era förbönor. Ty det som arbetar bland er är era föreståndare, äldste, i Herren, efter Guds vilja. Det är ingen plats man tar sig själv. Det är inte det att man säger, nu vill jag leda den här församlingen. Nu ska ni följa mig. Utan det är en plats man ödmjukt stiger in i därför att man upplever att Herren har kallat. Och församlingen upplever Herrens sanktion över den uppgiftens funktion. För den och den och den personen. Förstå att rätt uppskatta de äldste ibland oss. För de har till uppgift en ganska otacksam uppgift ibland. Och som nämns här, att förmana. Att förmana. Det är lättare att uppmuntra kanske. Det är kanske lättare att smeka och klappa på axeln. Än att komma med ett pekfinger och säga, hör du, jag tror faktiskt att du är på fel väg. Nu. Du måste vända om. Vad du håller på med nu behagar inte Gud. Det kräver lite mer. Men det är en äldstes uppgift. Att peka på det som är fel i människors liv. Och det krävs visdom. Och det krävs godhet och ödmjukhet. För att man inte ska uppfattas som någon som förhäver sig över de andra. Men det är den svåra uppgiften. Den svåraste. Att våga förmana. När det går fel. När en lem bryts ur led. Då ska det äldste vara där för att förmana. Tillrättavisa. Bära de svagares bördor och försöka vrida lemmen rätt igen med kärlek och omtanke. Så därför så står det i vers 13, låt den vara er övermåttan kära för det verks skull som de utför. Att vrida lemmar rätt igen, det är skönt när lemmen kommer rätt igen. Och det ska man vara tacksam för, att det finns såna, att det finns läkare som man kan åka till när man har, när en hand eller en armled har gått ur led. Och han kan vrida den rätt. Och håll frid inbördes. Det är lätt att kritisera. Till och med en pastor. Jag förstår att en pastor måste vara utsatt för kritik. Han har en ganska offentlig ställning och kan inte vara alla till lags. Det går inte. Men ändå, eftersträva frid. Eftersträva samtal. Eftersträva yttranden som inte splittrar. Utan som bidrar till sammanhållning och frid. Så övergår han till en annan kategori människor i vers 14. Vi bjuder er kära bröder. Förmana de oordentliga. De oresonliga. De som liksom har kommit ur ledet. De som kanske i Thessalonikerförsamlingens sammanhang var de där fanatikerna som höll på och försökte räkna ut datum och frossa i tider och stunder. De som kanske bara höll på att ägna sig åt att lägga sig i andra människors affärer. Eller de som var sysslolösa dagdrivare. Han hade ju sagt tidigare att bjud alla att de arbetar med sina händer, gör nytta så de kan försörja sig själva och ge åt andra. Det fanns såna där sysslolösa fanatiker i församlingen i Thessalonika tydligen. Och han säger nu inte förskjut dem. Han säger förmana dem, tillrättavisa dem så att de kommer rätt. I kapitel 3 i det andra Thessalonikerbrevet så står det ytterligare om dessa. Och han pekar på sig själv i den sjunde versen. Ni kommer ihåg hur vi var. Efterfölj oss, till vi förhöll oss inte oordentliga bland er. Nej, vi åt inte någons bröd för intet. Tvärtom åt vi vårt bröd under arbete och möda. Vi strävade dag och natt för att inte bliva någon av er till tunga. Han visade ett gott exempel på att man får inte vara lat. Man måste vara villig att arbeta. Och han säger till och med den som inte vill arbeta, han ska heller inte äta. Ytterligare en annan kategori. Uppmuntra det klenmodiga. Det klenmodiga, det är det som är modlösa lätt. De som oroar sig lätt. Det kan finnas en viss personlighetstyp som har lätt för att oroa sig och oja sig ganska snabbt. Hur ska det nu gå? Och som lätt tappar fattningen. Och ger upp lätt. Vad ska man göra med dem? Ska man oja sig och sucka? Åh, nu igen. Nej, uppmuntra dem. Uppmuntra dem. Uppmuntra dem. Håll på att uppmuntra dem. För det tredje, tag er an det svaga. Och det svaga i sammanhanget, det kan vara dels det fysiskt svaga, det vill säga det sjuka. Det kan också vara det andligt och moraliskt svaga, de som har lätt för att falla för frestelse. Ska man inte ha en dömande attityd? Nej, man ska ta sig an dem. Ta er an de svaga. Om jag läser några ställen som talar om de svaga på andra ställen i skriften så kanske det förtydligar för er. I Romarbrevet 5 och 6 till exempel. Medan vi ännu var svaga led Kristus döden för oss. Han tog sig an oss medan vi allihop var svaga. Syndare, moraliskt svaga, ofullkomliga. Då tog han sig an oss. Till den grad att han dog för oss. I Romarbrevet 14. Och den första versen. En annan kategori svaga människor. Om någon är svag i tro, så uppta honom dock vänligen utan att döma över andras betänkligheter. Om någon är svag i tro, ta hand om honom. Någon som brottas med tvivel, ta hand om honom. Stöd honom, henne. Första Korinthierbrevet 8. Se likväl till att denne eder frihet inte till äventyrs blir en stötesten för de svaga. Du må mena att du har stor frihet att göra som du vill. Ingen lag får binda dig. Nej, det är sant. Du är fri i Kristus. Men det finns en överordnande lag som heter jag är fri. Men av kärlek väljer jag att inte använda min frihet på grund av att det kan vara en stötesten för min svagare broder eller syster. Så jag avstår från att använda min frihet för att inte bli till stötesten för den som är svag, fortfarande svag. Det är att ta hänsyn till varandra. Det är att ta hänsyn till dem som ännu är omogna och som tittar på oss och varje liten sak vi gör. Och skulle det vara någonting som inte faller i deras mönster för vad en kristen ska göra och inte göra, så ramlar de ihop. Men ta hänsyn till dem, säger Paulus. Jag avstår gärna från att äta kött eller vad det nu är när jag kommer till Korint. För att ingen ska bli till stötesten för någon som inte ännu förmår att äta det som förut ansågs vara avgudamat och så vidare. Ni syndar i så fall mot bröderna, säger han i vers 12, och sårar deras svaga samveten. Och i så fall syndar ni mot Kristus. Det är väldigt allvarligt. Men Paulus säger på ett annat ställe, för det svaga har jag blivit svag själv. Han identifierade sig istället med dem som ännu var svaga i tron, som ännu var svaga i sina samveten, som ännu inte vågade inta friheten i Kristus. Han blev svag, han blev så som dem för att förstå dem. För det fjärde, visa tålamod mot var man. Nu är det inte en särskild kategori längre, lägger ni märke till det? Visa tålamod mot varenda en. Hoppsan, här är tydligen någonting som vi alla behöver. Jag behöver ditt tålamod. Du behöver mitt tålamod. Visa tålamod mot varandra. Vi är alla behov av varandras tålamod. För ingen av oss är fullkomlig. Ingen av oss är färdig. Och jag har nämnt förut den lilla runda knappen som jag såg i Amerika ibland. Som det stod översatt. Var snäll och ha tålamod med mig. Gud är inte färdig med mig än. Kom ihåg det. Gud är inte färdig med mig. Han håller på dock. Han har tålamod med mig. Han har tålamod med dig. Varför skulle vi inte ha tålamod med varandra? Och vedergäll. Inte någon med ont för ont. Det har redan Jesus sagt. Om någon slår dig på den högra sinden, vänd den vänstra till. Det låter väl för ödmjukande. Men inte igen med samma mynt. Jag måste få läsa ifrån första Korintherbrevet 4. För det har lite att göra med dagens situation som jag tycker är väldigt pinsam. Första Korintherbrevet 4, 11 till och med 13. Paulus säger, ännu denna stund lider vi både hunger och törst. Vi måste gå nakna, uppbära hugg och slag. Ingen stadig hemvist. Vi måste möda oss och arbeta med våra händer. Vi blir smädade, men välsigna likväl. Vi lider förföljelse och härdar dock ut. Man talar illa om oss, men vi talar goda ord. Vi har blivit så som världens avskum, så som varmans avskrap. Och så säger han i vers 6, om ett missförhållande i kapitel 6, om ett missförhållande i församlingen i Korint. Måste istället den ene brodern gå till rätta med den andra, och det är inför otrogna. Överhuvud är det redan det en brist hos er att ni går till rätta med varandra. Varför lider ni inte hellre orätt? Varför låter ni inte hellre andra, hellre andra göra er skada? Istället gör ni nu själva orätt och skada, och detta mot bröd. Jag mår väldigt illa av den debatt som offentligen förs om Guds församling. Där bröder i en och samma bekännelse går emot varandra offentligt. Jag mår väldigt illa, jag får illa av det. Jag tror inte det är Guds bästa vilja. På det sätt som vi ska försöka komma till rätta med missförhållanden. För sådana finns det i Guds församling. Må vi verkligen bedja om den vishet som Gud vill att vi ska ha. Löna inte ont med ont. Utan istället gör gott mot varandra. Mot var man, står det. Vare sig han är frälst eller ofrälst. Sök den personens bästa. Gör gott mot varandra. Se till individen, inte till system. Ja, jag ska inte säga mer om det. Var alltid glada. Det är en följd av de tidigare förmaningarna. Det finns en grund för glädje som är orubblig. Gläder över att era namn är skrivna i himlen. De är skrivna idag. De är skrivna där imorgon om du också skulle komma i djup bedrövelse. Om du skulle komma i svårigheter. Suddas ditt namn ut i himlen då? Det är fortfarande skrivet där. Se på mina händer när ni tecknade. Här står ditt namn. Är du inte glad? Mitt i min gråt kan jag glädja mig. För det finns en glädje som är grundad i den värld. Där ingen förändring av mörker och ljus äger rum. Det finns en orubblig grund för glädje som kan vara Guds barns glädje. Vi kan glädja oss över vad vi har i Kristus. Jag vill att min glädje ska bo i er, sa Jesus. Permanent, inneboende. Det är ingen hurtig glädje. Det är en glädje som har sin grund i några i eviga sanningar och eviga orubbliga förhållanden. Bed oavlåtligen. Utan upphörande. Det vill säga, lev i bön. Låt er ande ständigt vara suckande till Gud. Vare sig ni arbetar eller sitter i sysslolöshet, så kan anden vara bedjande. Inte en ansträngning behöver det innebära, utan en samtal med Gud som lika som bara finns där. Tankarna sysslar med de andliga tingen. Vi måste gå vidare och snabbt räkna upp resten av uppmaningarna. Tack
tacka Gud i alla livets förhållanden. Inte för alla livets förhållanden, som en del ibland har försökt få det till. Det vore absurt att tacka Gud för allt som händer. Men tacka Gud under allt som händer, det kan man ha anledning att göra. Att inte låta bönen vara fylld med tacksägelse, det är detsamma som att vingklippa bönens fjädrar och vingar, och den lyfter sig aldrig. Den ligger och splattrar i gruset och kräver och beder och beder och beder. Men ingen lyftning i bönen. Men när tacksägelsen kommer in, hur omöjliga förhållandena än ser ut, då börjar plötsligt bönen lyftas allt högre och högre. Och den övergår i lovsång och tillbedjan och lovprisning. Tacksägelse är hemlighet till seger i bönen. Det är faktiskt Guds vilja att vi tackar honom i livets alla förhållanden. Det är hans vilja. Han vill det. Han vill att vi alltid ska vara glada. Han vill att vi alltid ska bedja. Han vill att vi alltid ska tacka. Utsläck inte anden, vilket det skulle vara om vi inte gjorde detta. Det är anden som vill det här och manar oss till bön och tacksägelse och glädje. Det här är en allvarlig förmaning angående den helige ande. Han beskrivs oss som en eld som man alltså kan släcka. Han bor i oss. Han är känslig. Han är en person. Han manar oss till lydnad gång på gång. Men när vi säger nej och nej och nej, så är det som vi sätter en kupa över elden och vill släcka dess eldiga förmaningar till det rätta och det som Gud vill. Det är allvarligt, min vän, att säga emot den helige ande. Det är allvarligt. Förhärda dig för allt i världen inte emot den helige ande, så att du utsläcker honom och det blir tyst. Att förakta profetiskt tal kan vara ett sätt att utsläcka anden. Att inte vilja lyssna till honom, utan att säga var tyst. Det är en andens manifestation. Vi är dock uppmanade att pröva allt som förmenas komma ifrån Gud. För allt behöver inte komma ifrån Gud. Profeten är också han en människa. Och det kan komma in egna önskningar, andras önskningar. Därför pröva allt. Kritiskt utifrån Guds ord. Utifrån premissen Gud kan aldrig motsäga sig själv. Stämmer budskapet med vad Gud tidigare har sagt? Stämmer det med Guds sätt att tala? Är det Guds kraft och dynamik i det här? Eller verkar det mänskligt? Vi har rätt att fråga de frågorna utifrån vår kunskap om Guds ord. Men förakta inte profetiskt tal. Ta emot det som stämmer, det som är gott. Avhåll er från det andra, det som är ont. Här hade jag tänkt gå in mera på profetians gåva, skillnaden mellan falska och sanna profeter. Men vår tid har gått ifrån oss. Jag hinner inte fortsätta. Jag hinner inte avsluta. Fridens Gud, säger han, helga hela er människa. Kropp, själ och ande. Den fysiska människan såväl som den andliga människan. Att ni är beredda den dag han kommer, när helst han kommer. Trofast är han som har kallat er. Han ska också fullborda sitt verk. Sitt verk. Det är hans trofasthet det till sist beror på, att vi ska vara beredda den dagen anskriet ljuder, över ängels rösten och Guds basun. De döda ska uppstå, vi som ännu leva, ryckas upp i luften den Herren till mötes, och så ska vi för alltid få vara hos Herren. Må han därför helga er så länge ni är kvar på jorden, säger Paulus. Amen. Ja, Herre, vi tackar dig för ditt ord än en gång. Och vi skulle behövt dröja länge vid dessa förmaningar. Men håll du efter predikan med oss. Låt ditt ord ringa i våra öron. Hjälp oss att ta hänsyn till varandra, att uppskatta varandra. Hjälp oss att leva i bön, att leva i tacksägelse, att förstå att det alltid finns en grund, en orubblig grund till glädje. Och Herre, helga oss till hela vår människa, så att vi befinnas vara ostraffliga den dag du kommer. Om någon finns, Herre, som inte känner dig, som stått emot din helige ande kanske en lång tid, låt elden bränna där inne nu. Låt anden överbevisa om synd, rättfärdighet och dom, nödvändigheten av att göra upp med dig. Herre, Jag ber dig att du skulle kalla en sådan människa innerligt till dig idag. Amen.